Klockan 17.45 den 4 december 1939 gav jag sålunda mitt första eldkommando i ett krig. Jag kunde ej kontrollera verkan genast, men några timmar senare meddelade en patrull från infanteriet som legat i närheten av målet att de tre första salvorna hade fallit ner i spetsen på trossen, som ögonblickligen vände i panik söderut. Man har nu räknat ut att en eldledare i genomsnitt under världskriget levde 3 timmar efter att ha öppnat eld. Jag tycks alltså vara seglivad, ty det har redan gått 17 timmar sedan jag sköt första salvan.
Det här Jankunna så ursprungligen en Jakobstabo, men jag har nu hamnat hit i centrala Finland. Och en historiker, egentligen så jag är en miljöhistoriker, och jag hade egentligen aldrig tänkt skriva en krigsbok, men så hittade jag farfars dagböcker från andra världskrig, och det var så intressanta, men det räckte inte riktigt till. Men så hittade jag en morfar och mormors brevväxling också från andra världskriget. Och nu när Ryssland igen är i krig mot sin granne, den här gången Ukraina, så tyckte jag att det var ett lämpligt ställe att äntligen få ut den här boken då.
Farfar Ilmari skriver i sin dagbok den 15 oktober 1939. Utrustningen är fin, allt nytt. Fina paradstövlar, blanka sporrar, byxor som sydda på beställning. Jag kan ej låta bli att ännu en gång beundra den fina utrustningen. Allt nytt, det vill säga obegagnat, direkt tagna från förråden, som åtminstone här i Lahtis ej ser ut att tryta.
Båda var nog med i båda krigen, men båda faktiskt var i artilleriet. Så sist och slutligen så räknar båda ut då koordinaterna för vart artilleriet skulle skjuta.
Det där är lite intressant att de båda två hade samma uppgifter i kriget. Hur var det efter kriget när de träffades? Pratade alls om sina upplevelser?
Det enda som jag har hört från min pappa då, att en enda gång nämnde farfar kriget efteråt. Det var när min pappa skulle få till Ryssland för en idrottstävling. Och så då sa farfar att över den gränsen får jag aldrig med. Det var enda meningen han sa om hela kriget. De gjorde sin plikt, och sen när det var över så ville inte höra någonting och prata någonting över det. Lite kärvor hade i sig efter kriget, men så vitt jag förstår så klarade de sig då mentalt sett mycket bättre än de flesta som de hamnade på fronten.
När man läser speciellt i din farfars dagbok, så ser man det här och lägger märke till det här att finländarna var väldigt beslutsamma. Ännu 20 november så skriver han att han tror inte att det blir något krig på riktigt. Men ändå, de här förberedelserna så gjorde man väldigt trovärdigt, och uppslutningen just när de blev kallade till repetitionsövningar och så här. Att, vad är din uppfattning om det här, den här tiden fram tills krigsutbrottet?
Det är kanske sådär pragmatiskt tankesätt att man hoppades på det bästa men förberedde sig för det värsta. Men vi vet ju att Finland var ju inte tillräckligt bra förberedd för vinterkrigen. Och vi hade ju då framförallt ett stort brist på artilleri. Ungefär samma som man nu kan se i Ukraina. Det är artilleriet som då avgör hur det går i kriget. Och det var ju då också brist på artilleri som då avgjorde hur det gick i kriget. Finland var ju i vinterkriget ensam. Det var frivilliga som hjälpte till, men den där stora hjälpen som var utlovad, så den kom aldrig. Därför hamnade ju Finland, trots motståndet och beslutsamheten, så räckte helt enkelt inte Finlands förmåga till att kämpa mot en stor stat som Sovjetunionen.
I sin bok väver Jan Kunnas samman farfars dagboksanteckningar och morfars brev med en större överblick över krigsförloppet. Till exempel berättar han om hur situationen blev kritisk redan under krigets tredje dag, den 2 december 1939 vid Suojärvi norr om Ladoga. En finsk bataljon med omkring 850 man kunde inte mäta sig mot en sovjetisk division på 18 000 man. Samma dag skriver Jan Gunnars morfar brev hem till hustrun Inge. Här är ett citat. Han har redan haft påhälsning av bombplan. Skicka småttingarna till landet om det blir osäkert. Och far själv också, om du ej nödvändigt måste vara i staden. Och överansträng dig ej, du måste tänka på minsta lilla också. Posten ska just avgå, så vi måste sluta. Sköt om dig och småttingarna, och var ej orolig. Det går ingen nöd på oss. Puss, Gustav.
Det är ju som, om man tittar tillbaka till nutiden, så det är ju precis samma berättelse som då händer i Ukraina för tillfället. Ryssland hittar på en historia. I Finlands fall var det Mainila och i Ukraina påstod det nazister. Och sen helt enkelt anfaller de utan någon som helst krigsförklaring. Och som i båda fallen är det helt självklart ut att de hade tänkt anfalla i alla fall. Det var helt klart att Stalin hade tänkt anfalla Finland och Putin hade tänkt anfalla Ukraina.
Det pågick ju förhandlingar innan kriget bröt ut att Sovjetunionen ville ha hangud och de ville säkra infarten till Leningrad. Men när man läser din farfars dagbok så ser man ju där också att när kriget tar slut så är man säkra på att fast man skulle ha gått Sovjetunionen till mötes under förhandlingarna innan kriget, så skulle man ändå inte ha undkommit kriget. Så att jag tycker att utgående från vad jag läser i din bok så var folk ganska på det klara med det här politiska läget. Vad är din uppfattning av allmänna finländares insyn i vad som hände under den här vintern och inför den här krigsvintern?
Ryssland hade helt oskäliga krav. Finland var ju beredd på stora eftergifter just då för att de skulle kunna säkra infarten till viktiga hamnar. Men Finland krävdes ju bland annat då att delar av Karelen skulle ges upp, och där var ju då försvarsanläggningarna byggda. No, efterhand är det ju klart, man ser ju skillnaden. Baltiska städerna gav ju eftergifter till Ryssland och de blev ju invaderade, och Polen lika väl. Och när man tittar på Ukraina så tog ju Ryssland Krim och sen använde det som en språngbräda till att invadera resten av Ukraina. Så det där eftergifterna till Ryssland har aldrig gett fred. Om Finland då skulle ha gett Karelska näset redan då före vinterkriget, så skulle Finland inte haft några försvarsanläggningar kvar att förhindra anfallet.
Ilmaris dagbok, 16 oktober. Idag utdelades en sån artikel som jag aldrig sett förut, men väl hört omtalas, nämligen dödsbrickorna. Aluminiumbrickor med instämplad nummer. Jag är nu alltså nummer 751 754 i Republiken Finlands armé. Man har redan vant sig vid metallbrickan sedan den fått kroppstemperatur. Men i början kändes det nog lite underligt, då man kände dess kyla mot kroppen.
Under vinterkriget, som jag också skriver där i boken, fanns ju då rykte om att bakom anfallande soldaterna fanns en annan linje som vars uppgift att skjuta dem som vikar av. Och vi har hört uppgifter om likadana fall i Ukraina också. Och också i krigsföringen så man ser klart att nu som då så hade ju ingen som helst sätter ingen som helst värde på sina egna soldater. De är bristfälligt utrustade nu som då. Så nu är det ju hoppas på att vintern är på Ukrainas sida också, som det var på Finlands sida då.
Du talar också i din bok som vi har hört tidigare om vinterkrigsandan, men hur skulle du beskriva vinterkrigsandan?
Det var ju stort sett Ryssland som skapade vinterkrigsandan. Då, i och med Terijoki-regeringen så var det klart att de ville överta hela Finland. Så även folk från motsatta sidan, röda och vita inbördeskriget, så var då enhälligt att försvara Finland. Från mina min farfar och så morfars berättelse, så där är ju ingen som helst krigsiver. Men det är mer som en pliktkänsla. De hatar ju fienden förstås när de hamnar ut för det här, men det som det är mer en orsak av omständigheterna än en större ideologi bakom det.
Vad har varit ny information för dig när du har läst din farfars dagbok och din morfars brev?
Jag kanske har mer lärt känna dem som människor. Att jag har, som barn har varit båda i liv, men kärsigt och farfar så dog när jag var ganska liten, som inte är någon stor minne. Men som kom kanske dem mer in på livet. Kärsigt och dagböckerna var väldigt intressanta och skriva, för det är ju som helt osensurerat, så det där är som då tankarna som de har kommit. Det finns inte som tanke på att någon annan skulle läsa dem.
Ilmaris dagbok, 13 november. Nu har vi på vårt avsnitt, vars längd är 2 kilometer och djup 5 kilometer, hela 4 tankhinder av sten och dessutom en bred vattugrav ur vilken ej en tank kan arbeta sig upp. Dessutom finns där 5 linjer taggtrådshinder, alla försvarade av maskingevärs och artillerield. Det blir ett helvete för fienden att taga sig igenom detta område.
När jag själv har läst mycket historia, så det där att hur brutal Rysslands krigsföring var, så det var ju inget nytt. Men kanske nu det här skedet när jag har slutfört den här boken, så kanske det som mest har varit det att hur lite har ändrats på 80 år, att känns som att precis samma som hände med Finland så hände nu i Ukraina. Bombningen av civilbefolkning och inga som regelverket gäller för Ryssland. Så det där, jag har fått kanske mer insikt att hur mycket lovades till Finland, men Finland fick ingenting. Och nu är det ju nästan bara att hoppas att vi håller Ukrainas sida. För Ukraina kämpar ju nu på oss alla.
Varför har vi inte lärt oss någonting? Det är 83 år sedan vinterkriget bröt ut. Och idag, som man brukar säga, krigar vi i Europa igen. Varför har vi inte lärt oss någonting av historien?
Jag tror det är mer... Nu kanske jag återgår till min roll som miljöhistoriker. Att hela vårt samhälle är så uppbyggt på billig fossil energi. Så vem som helst som nu lite tänkte längre, att efter annekteringen av Krim var det ju självklart att vi skulle ha borde ge upp rysk bränsle. Vi har ju sen invaderingen av Krim, så har vi ju betalat för upprustning av Ryssland då, genom att köpa av fossilgas och olja från Ryssland. Och så nu plötsligt då, när ett fullt krig öppnades mot Ukraina, så undrar vi hur ska vi bli av med Rysslands bränsle. Så vi har blivit kidnappade av Ryssland, så jag tror det är mer det här. Vi har blivit så fast i billiga fossila bränsle. Man skulle ju tro att Finland med sin historia skulle vara bland de länderna som skulle vara starkast på Ukrainas sida, men fortfarande så importerar ju Finland fossilgas från Ryssland. Det kör hela tiden tankar med LNG från Ryssland till Finland. Sen är det som att man tittar på Rysslands sida. Så där är ju förstås att en stor del av vilka som möjliggjorde det här kriget var ju en förvrängning av sin egen historia. Om det stora fosterländska kriget. Fast sanningen var att Ryssland frigjorde ju inget land i andra världskriget, utan de annekterade alla länder som de frigjorde från nazisterna. Och Ryssland med sin förnekan av sin egen historia lyckas ju inte se att de själva som är nazisterna i det här kriget. Många ukrainer som hade upplevt även andra världskriget, så anser ju att det som händer nu är nästan värre.
Och det är intressant det där, hur många likheter det är, fast det är så långa, lång tid emellan. Jag tänker också på det här just den här övermakten, alltså att de ryssarna sätter in så stora mängder både fotfolk och också pansarvagnar och bombardemang och det här. Att när man läser din bok så ser man den här likheten också mellan Ukraina idag och Finland under vinterkriget. Att genomgående så verkar ryssarna bete sig precis som förr.
Ja, människolivet har på den sidan fortfarande ingen betydelse. Varken livet på de egna soldaterna eller civila i Ukraina.